Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. The Chaos Machine är en granskande fackbok av Max Fischer, journalist på The New York Times. Den undersöker hur stora sociala medieplattformar, särskilt Facebook, YouTube och Twitter, har gjort användarnas uppmärksamhet till sin främsta affär. Fischer beskriver inte sociala medier som ett neutralt verktyg som ibland missbrukas, utan som system vars rekommendationer och design har tränats för att få människor att stanna, reagera och återvända. Bokens syfte är att förklara varför just innehåll som väcker rädsla, vrede och grupptillhörighet så ofta belönas med större spridning. Med internationell rapportering följer den konsekvenserna från digitala flöden till desinformation, politisk polarisering och våld i verkligheten. Perspektivet är relevant även i Sverige, där sociala plattformar är en viktig kanal för nyheter och samhällsdebatt. Fischer kopplar tekniska beslut till mänsklig psykologi och till företagens vinstintresse. Resultatet är en systemkritik av hur digital offentlighet kan förändra både vad människor tror och hur de agerar tillsammans. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, engagemang blir plattformarnas överordnade mått. Fischer placerar affärsmodellen i centrum. Plattformarnas intäkter bygger i stor utsträckning på annonser, och annonser blir mer värdefulla när människor stannar länge, återvänder ofta och lämnar mycket data efter sig. Därför blir engagemang som klick, kommentarer, delningar och visningstid ett styrande mått för produktutveckling. Bokens viktiga poäng är att detta inte kräver att någon enskild chef väljer ut extremistiskt innehåll. När systemen belönar det som skapar reaktioner kan de ändå systematiskt ge mer räckvidd åt sånt som väcker starka känslor. En lugn rättelse eller en nyanserad diskussion konkurrerar då på sämre villkor än ett inlägg som framkallar indignation eller oro. Fischer visar hur detta förskjuter plattformarnas roll. De är inte längre bara tekniska värdar för samtal mellan användare, utan aktörer som rangordnar och rekommenderar en stor del av den information människor möter. För en svensk läsare är resonemanget användbart när man bedömer den digitala samhällsdebatten. Det räcker inte att fråga om en uppgift är sann eller falsk. Man måste också fråga varför just den uppgiften hamnade i flödet. Vilka signaler systemet reagerade på och om spridningen gynnades av en affärsmodell som premierar uppmärksamhet framför samhällsnytta. För det andra, belöningssystem och social bekräftelse gör vanor svåra att bryta. Boken förklarar plattformarnas dragningskraft genom mekanismer i mänskligt beteende. Notiser, gillanden, kommentarer och nya rekommendationer kommer oregelbundet. Den osäkerheten kan få användaren att kontrollera telefonen igen eftersom nästa besök kanske ger bekräftelse, gemenskap eller något oväntat. Fischer knyter detta till intermittent förstärkning, en princip där oförutsägbara belöningar kan skapa ihärdigt beteende. Samtidigt erbjuder sociala medier ett enkelt sätt att markera identitet. Människor visar vilka grupper, värderingar och berättelser de känner samhörighet med, och responsen från andra gör dessa markeringar mer lockande att upprepa. Problemet uppstår när plattformen lär sig att identitetsstärkande och konfliktfyllda inlägg håller kvar användaren bäst. Då kan bekräftelse gradvis kopplas till ett skarpare vi- och domtänkande. Fischer framställer alltså inte användare som passiva offer, utan som människor med vanliga behov av status, tillhörighet och information. Men han betonar obalansen mellan individen och system som testar enorma mängder variationer för att påverka beteende. Insikten ger ett praktiskt skydd. Den som märker att ett flöde framkallar stress, irritation eller ett fång att svara direkt kan se reaktionen som en signal om hur designen fungerar. Inte enbart som ett privat misslyckande. För det tredje, rekommendationer kan göra filterbubblor till vägar mot extremism. Fischer skiljer mellan att människor själva söker bekräftelse och att algoritmer aktivt förstärker den processen. Rekommendationssystem utgår från tidigare beteende, exempelvis vad en person har tittat på, gillat eller delat. De försöker sedan förutse vilket innehåll som mest sannolikt håller kvar personen. När användaren upprepade gånger möter material som bekräftar en misstanke eller politisk identitet kan en filterbubbla uppstå. I en sådan miljö blir motargument mindre synliga, och felaktiga påståenden kan kännas allt mer självklara eftersom de verkar delas av många. Boken tar särskilt upp hur YouTubes rekommendationer kan koppla samman kanaler och gemenskaper på sätt som för vissa användare leder mot mer radikalt innehåll. Det betyder inte att varje tittare automatiskt radikaliseras eller att algoritmer ensamma förklarar politiska konflikter. Fischer argumenterar istället för att systemen kan förändra sannolikheter i stor skala. De gör vissa vägar in i konspirationstänkande och fientliga gemenskaper mer lättillgängliga än de annars skulle vara. Detta är en viktig skillnad mellan traditionella medier och personliga flöden. En redaktion kan göra tydliga publicistiska urval, men automatiserade rekommendationer anpassas till varje användares reaktioner. Boken manar därför till granskning av hur rangordning och automatiska förslag formar offentligheten, inte bara av enskilda inlägg som redan har blivit virala. För det fjärde, Myanmar, Sri Lanka och USA visar att digital skada får fysiska följder. En av bokens styrkor är dess internationella räckvidd. Fisher behandlar inte polarisering som ett rent amerikanskt fenomen, utan följer hur sociala plattformars brister fått olika konsekvenser beroende på landets språk, politiska konflikter och medielandskap. Skildringarna av Myanmar och Sri Lanka är centrala eftersom de visar hur hatpropaganda och falska rykten på Facebook kunde bidra till förföljelse och våld mot minoriteter. Särskilt allvarligt var att bolagen enligt Fisher länge saknade tillräcklig lokal språkkompetens, moderering och beredskap. Trots att plattformarna hade stor betydelse för hur människor tog del av information. Han kopplar också mekanismerna till USA, där konspirationsteorier om valfusk och politisk mobilisering på nätet bidrog till den miljö som föregick attacken mot Kapitolium den 6 januari 2021. Jämförelsen gör bokens argument mer precis. Samma tekniska princip att optimera för reaktioner får inte alltid samma utfall. Men den kan förvärra redan existerande spänningar där institutioner är svaga eller där rykten snabbt får politisk kraft. För Sverige innebär det en påminnelse om att ett relativt stabilt demokratiskt samtal inte är en permanent garanti. Plattformarnas globala utformning tar sällan hänsyn till lokala språk, historiska erfarenheter eller nationella normer för offentlig debatt. Slutligen ansvar. Yttrandefrihet och förändrad design är bokens svåraste fråga. Fisher kritiserar teknikbolagens återkommande försvar att de främst skyddar yttrandefriheten och därför bör ingripa så lite som möjligt. Hans invändning är att detta missar vad plattformarna faktiskt gör. När ett företag väljer vilka inlägg som förstärks, rekommenderas eller försvinner i bakgrunden utövar det redan betydande makt över samtalet. Frågan är alltså inte bara om tal ska förbjudas, utan hur automatiserad spridning ska utformas och vem som bär ansvar när designen förutser och belönar skadliga reaktioner. Boken lyfter fram visselblåsare, forskare och tidigare anställda som försökt få bolagen att erkänna problemet. Den pekar på möjliga riktningar som mindre aggressiva rekommendationer, bättre insyn, större ansvar för systemeffekter och mindre beroende av maximal användartid. Samtidigt ger Fisher ingen enkel slutgiltig lösning, vilket också är en rimlig begränsning att ha med sig. Hårdare moderering kan missbrukas av stater och gränsen mellan legitim konflikt och uppvigling är inte alltid enkel. Läsaren får därför främst ett ramverk för att tänka klarare om avvägningen. En sund digital offentlighet kräver både skydd för meningsskiljaktighet och regler som hindrar företag från att behandla förutsägbar social skada som en acceptabel bieffekt av högre engagemang. Sammanfattningsvis, The Chaos Machine passar läsare som vill förstå sambandet mellan sociala mediers vardagliga design och större samhällsproblem. Den är särskilt relevant för journalister, lärare, föräldrar, politiker, studenter och alla som använder plattformar som huvudsaklig väg till nyheter och debatt. Bokens praktiska värde ligger mindre i en enkel manual för att lämna nätet och mer i att den lär läsaren att se flödet som ett konstruerat urval. Den insikten kan göra det lättare att begränsa reaktiv användning, söka flera källor och vara vaksam när innehåll snabbt väcker rädsla eller vrede. Intellektuellt utmärker sig Fisher genom att förena teknik, psykologi, företagsstyrning och internationell rapportering. Många böcker om sociala medier fokuserar främst på skärmtid, individuell beroendeproblematik eller amerikansk partipolitik. Här är den bredare frågan hur vinstdrivna rekommendationssystem kan förändra kollektiva föreställningar och i vissa miljöer bidra till verkligt våld. Exemplen från Myanmar, Sri Lanka och USA ger argumentet en tyngd som går bortom allmän oro över telefonvanor. Samtidigt bör boken läsas som en stark systemkritik, inte som en uttömmande lösning på varje problem med digital kommunikation. Den lämnar svåra frågor om yttrandefrihet, moderering och reglering öppna. Just därför fungerar den väl som underlag för vidare samtal. Fisher visar varför ansvaret inte kan läggas enbart på enskilda användare när plattformarnas arkitektur konsekvent förstärker vissa känslor, budskap och beteenden. Om du vill stödja Max Fisher, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!